Santa Liebe, Santa Liebe, so mycket falsk på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna, som du har kär. Santa Liebe, Santa Liebe, so mycket falsk på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i denna, som du har kär.
Välkommen till Sånt är livet med Ida och Alex.
Yay, välkomna tillbaka.
Stort välkomna alla som lyssnar. Det är ju lite speciellt att sitta och podda så här. Det är ju extremt roligt. Det är kul också för nu får jag och Ida umgås mer än att bara jag kommer hem kort på kvällen och vi gör någonting. Igår spelade vi för sig kort.
Ja, vi spelar kort. Du kommer, men vadå, så sent kom du? Jag har ju börjat komma hem runt 18 nu.
Ja, det är sant, det är sant.
Ibland.
Men det som är lite speciellt med en podd, det är att man sitter och pratar med mikrofoner och sen är det typ 100 000 som hör den.
Fast
man
det tänker inte jag på.
Nej, det tänker inte jag heller på.
Nej, och det kanske ni har hört i våra poddar. Vi har ju fått lite roliga kommentarer från förra avsnittet. Den här med att det var någon du kände, tror jag, som är pappa till två barn, som bara, nu ska vi lyssna på Ida och Alex. Och helt plötsligt börjar vi prata massa barnförbjudet här om onani och grejer.
Ja, det blev ju att jag berättade en
vi är liten, ledsna.
Jag berättade en liten, ja men det är ju en del sjuka grejer. Bland annat min bror klipper den här podden, Adam Pärleros. Och det är ju väldigt speciellt när jag berättar för honom då indirekt när jag låg i min säng.
Ja, men du behöver ju inte ta den igen. Nej. Nu räcker
den här,
det.
Om ni vill höra på den så finns den i avsnittet innan det här. Men kort och gott, det kan dyka upp lite grodor när som, skulle man kunna sammanfatta det.
När som, det är inte planerade grodor, de kommer bara eftersom här, så att... Ja.
Men när ska du komma med en groda som är lite grann att du kommer med något sånt som chockar folk? Men vadå,
jag har ju
folk.
Haft hela snoppavsnitt.
Ja, det har du helt rätt i alltså.
Så att du säger ju till och med till mig att det kommer grodor i min mun hela tiden.
Ja, men framförallt så kan du säga såna här grodor som kan vara lite lite för ärliga.
Nej,
kan jag känna ibland.
Det är väl inget som kan vara för ärligt. Antingen är det sant eller så är det falskt.
Det har du rätt i. Precis. Sant eller falskt.
Men hur mår du?
Jag mår faktiskt bra. Jag har kört ett härligt träningspass i morse. Jag har gått upp tidigt. Jag går upp ganska tidigt. Jag gjorde en förändring för kanske 2-3 månader sedan någonstans. Där jag började med att inte gå och lägga mig samma tid som du gör. Och lägga mig lite tidigare. Vilket gör, det värsta i allt det här som Ida tycker, är att jag inte kliar dig på din arm längre. För det hade vi som rutin och haft det ganska många år.
Mm. Skittråkigt.
Det är att innan
jag sörjer.
När vi går och lägger oss så kliar jag dig på armen. Först din vänstra högerarm, sen din vänsterarm och sen kliar jag dig lite på ryggen.
Alltså det är det bästa jag vet när man kliar mig på armen och på ryggen och massage och, gud.
Men det finns några saker som vi har missat nu när jag tänker efter. Vi har ju inte den här rutinen som vi hade förut med att vi skulle 10 pussar per dag, den har vi inte kört.
Nej, men jag har ju varit dödssjuk.
Ja, det har rätt i. Alltså, jag har ju inte ens sovit i samma rum som du.
Nej, du har ju flyttat ut från mig, vilket i och för sig är ju ganska skönt. För att grejen är så här, att du flyttar ut för att jag vet inte varför, men klockan 4 varje natt så har jag fått en hostattack.
Ja, men det är så här, jag sover i våran walk-in-closet sen några dagar tillbaka. Och det gör jag för att jag 3 nätter i rad vaknar upp på natten av att Ida runt 3-4 på natten börjar få värsta hostattacken. Ligger och hostar och hostar,
ja, fast
den gick
ju över. Men grejen är ju så här, att vem väcker mig varje natt av värsta snarkningarna?
Ja, men det är jag.
Det är du, så att jag menar... Jag kanske vaknar på riktigt. Alltså innan, när du sov hos mig för några dagar sedan, då gick jag upp 6-7 gånger på en natt för att gå upp
dig.
På toa, och jag blir kissnödig varje gång. Ja, men när vi sov i samma säng.
Det låter som att jag får
de två senaste nätterna när du har flyttat ut, jag har bara gått upp en gång på natt.
Alltså tycker du det är lite skönt att jag har flyttat ut från ditt sovrum?
Ja, för att jag ligger och är nervös över att jag inte ska hosta, för jag vet hur jävla lack du blir. Om jag hostar så då ligger jag och spänner mig. Och då blir det ännu värre, så nu har jag inte hostat på 2 nätter.
Okej. Då kanske det är dags för mig att flytta tillbaka igen.
Ja, men en natt till kanske. Jag kände att du skulle kunna sova där inne på garderoben.
Ja, vi får se.
Garderoben nära. Du är välkommen tillbaka.
Ja, men jag är jäkligt laddad över våra New York-resor vi ska åka på.
Alltså det, är ju, det har hänt så mycket saker så att vi har typ glömt bort att vi ska åka till New York. Jag tror inte vi har sagt det i podden ens.
Nej, säkert inte.
Så när ni lyssnar på den här, då är vi förhoppningsvis i New York. Jag säger förhoppningsvis, för allting kan ju faktiskt ske.
Och du som är flygrädd också.
Nej, men alltså jag har på riktigt drömt mardrömmar.
Ja, men
och jag har haft ångest i 2 veckor nu inför den här flygresan.
Ja, men alltså den flygresan som vi gjorde senast när vi åkte från Kotav var det, va, till Sverige.
Mm.
Det var en sjuk landningen jag varit med om i hela mitt liv.
Men jag känner liksom, jag har alltid varit flygrädd ända sedan jag var liten. Men när man har haft bra flygresor ett tag som har gått liksom smooth, då har min flygrädsla blivit liksom mindre. Och när man stöter på en flygresa som är riktigt, vi hade en hemifrån London för något år sedan också, där planet slets åt alla håll, men det var ett litet plan. Och då liksom blir flygrädslan lite värre. Men nu efter den där landningen hem från Thailand, det var snöstorm i Sverige när vi skulle landa. Det var kolsvart och vi sitter i världens största plan. Och när man känner att typ vädret har kontroll över planet, ett sånt stort plan, då blir man riktigt rädd. Och speciellt när man landar och flyger upp i luften. Alltså kommer man ihåg att den studsade?
Ja, den studsade. Alltså folk satt och skrek i planet.
Ja.
Folk satt och grät, skrek. För det började redan vid molnen. Så började det verkligen så här dras åt alla håll. Och det blir såna här när man typ störtar 20 meter ner bara i en smäll. Och man får den här berg-dalbanekänslan i planet. Var det hela vägen ner?
Mm.
Och då tänkte jag så här att nej, men vi borde i alla fall landa mjukt. Men då var det verkligen på samma sätt. Den landade jättehårt och sen studsade den upp.
Mm.
Och alla bara skrek. Men jag googlar faktiskt på det där. Och det är så att det gör den här flygkaptenen medvetet för att få grepp i marken direkt. Att man ska landa lite hårdare för att få grepp. Så att det är tydligen så här planerat. För man känner ju att det där måste ju vara någonting som bara blev. Det är helt oplanerat och man har ingen kontroll. Men det är så att den har kontroll även när den landar hårt, så som jag förstod det.
Ja, men det, jag tycker inte att det är när det guppar upp och ner att det är det som är värst, utan när man känner att flygplanet i sidled svingas fram och tillbaka. Det tycker jag är obehagligt. Men jag hoppas att det kommer gå jättebra. Jag har varit i New York 2 gånger. Varenda flygresa dit har varit turbulent från början till start. Så jag hoppas att den här blir mycket mera nice. Och det här är faktiskt min födelsedagspresent.
Det här är din vad säger man? Det här är din födelsedagspresent.
Ja, och vi ska flyga lite finare den här gången. Det ska bli, alltså jag ser så mycket fram emot det. Jättemysigt ju. Och då kanske det lindrar min flygrädsla.
Får hoppas det.
Ja.
Men sen är det också precis på gränsen att du får flyga överhuvudtaget. Det är typ om 2 veckor, får du inte det?
Nej, men där lite nu. När den här podden släpps är vecka 25. Och jag tror det är vecka 27 eller 28 som är gränsen liksom när försäkringen går ut. Jag menar, jag vill gärna inte föda i USA utan en försäkring till exempel.
Men vet
eller
vad
få komplikationer överhuvudtaget.
Vet du vad jag har hört?
Nej.
Jag hörde att en vän till mig, när hon åkte till USA och var gravid, så döljde hon att hon var gravid. För att det är tydligen i USA så tror många att det kommer folk till för att de vill föda i USA.
Men jag förstår inte den grejen. Det är ju jättedyrt att föda i USA.
Ja, Isabel Adrian sa att det kostar minst 150 000.
Men undrar om det är då liksom att, om vi säger så här, okej, nu har jag planerat här att nu vill jag föda i USA. Jag åker dit. Och så har man en försäkring då som täcker det. Eller är det så man tänker då?
Säkert.
Att man får bättre vård där. Jag har ingen aning.
Ja, men jag
hoppas ju att jag får. Alltså jag har absolut inte tänkt så. Jag tänker att Sverige är bäst.
Men tänk om det blir så här. Att vi åker till USA, till New York. Och när vi kommer hem, då har vi en liten pojke med oss.
Ja, men alltså, åh. Nej, men det går inte. Vi kommer inte ha någon pojke med oss hem. Föder jag nu i vecka 25, då kommer vi inte få ha någon pojke. Då kommer vi få bo på sjukhuset i USA i typ 2-3 månader.
Och kommer hem med faktura på typ 2,7 miljoner.
Ungefär så tror jag. Men har du varit i New York förut?
Ja, jag har varit i New York för typ 13 år sedan. Men jag var bara där i typ 3 dagar. Så jag känner inte att jag har varit i New York på riktigt. När du var där senast, då tog du typ 30 dansklasser på 2 veckor.
Det var första gången. Jag har varit där 2 gånger.
Alltså är det inte lite komiskt att du ställer mig en fråga och jag svarar på en jättekort, ja. Så slänger jag tillbaka en
men
till
du direkt. Gör alltid det.
Men det är bara för att jag är så van att intervjua, tror jag.
Ja, men,
men jag tror det.
Nej, men du har alltid gjort det.
Men är det inte väldigt fint att göra det? Att jag är en väldigt liksom, duktig lyssnare? Ja, men
ibland
och att jag...
du lurar mig. Du lurar mig. Jag tänkte flera gånger så här, efter vi har poddat. Klart jag bara, jag frågade Alex den här frågan. Men jag har fortfarande inte fått något svar. Vad fan hände i podden? Så måste jag lyssna efter. Jag bara, okej, då har han liksom svarat det här flummiga svaret som vi pratade om i en annan podd. Att du är så flummig, otydlig liksom. Att du liksom bara pratar runt och sen helt plötsligt är allt på mitt bord.
Jo, men alltså det som är med när jag intervjuar i Framgångspodden, då blir det på hela tiden så att gästen är i fokus.
Men jag är ingen gäst.
Vi spelar in i samma studio som här, så det kan vara så att jag fortfarande kan vara lite arbetsskadad på vissa sätt. Att när jag får en fråga, då svarar jag på den på ett sätt och sen hittar jag en öppning på att lägga tillbaka den på gästen.
Okej.
Så nu lägger jag tillbaka den på gästen, och då är det så att när du är i New York, för det tycker jag faktiskt är lite roligare också att höra på, då berätt om din dröm och vad du gjorde där.
Jag har varit i New York 2 gånger. Första var 2010 innan vi hade träffats. Alltså det var typ ett halvår innan vi träffades för första gången. Och då flög jag ner. Jag hade inga förväntningar överhuvudtaget. Jag hade haft ätstörningar och jag mådde inte så jättebra. Och min polare Alexander, en danskompis från Åmål, bodde där nere och pluggade dans på en utbildning på Broadway Dance Center. Så att jag, han bara, men kom ner och hälsa på, du får bo här gratis. Jag var ju punk typ. Så att jag hittade ju en jättebillig flygbiljett då. Jag tror den kostade 3 eller 4 tusen eller någonting.
Grymt.
Så jag drog ner dit och tog, jag tror jag tog 34 dansklasser på 10 dagar där. Och varje dansklass var 1,5 timme. Så det var ju väldigt mycket dans.
Körde 3 om dagen då eller?
Ja, 2-3 om dagen. Alltså jag såg ju ingenting annat än dansstudion. Till slut så sa Alex, nej, nu måste du se något annat. Så drog han upp mig i något jävla torn, så jag fick kolla på någon sån här turistattraktion typ. Och sen var vi ute på någon shoppingrunda. Men alltså jag hade ju knappt några pengar, så det var ju inte så kul att shoppa heller.
Men vad sa danslärarna om dig då, när du hängde där så
mycket? Jag köpte ju alltså danslektioner. Alltså jag hade ju sparat ihop. Jag köpte ju danslektioner för typ 8 000 istället. Så det var ju där alla mina pengar gick åt. Och så var jag ju tvungen att äta. Så att jag kände, jag hade, alltså det är det här som är mig. När jag väl har bestämt mig, då var jag helt inne i dansen. Nej, men då är det det. Jag lägger alla mina pengar, all min tid. Jag skiter i att se på någon jävla park eller torn eller vad det nu är. Jag körde dans. Så det var första gången, så jag såg ju inte så mycket av New York.
Men nu kommer du också se parken, för att vårt hotell, det heter typ Plaza Hotel eller något sånt där.
Mm.
Superfint hotell. Det ska bli skickat jättemycket filmer som inspelade där.
Mm.
Det ligger precis bredvid den här parken. Nu är
Men Central Park,
menar
du?
Central Park.
Ja, men där har jag faktiskt, jag har varit i New York en gång till. Och då var det när jag jobbade jättenära med Puma, märket, sportmärket. Och då åkte jag till New York för att fota kampanj för dem med en tysk sportprofil. Så att vi två plåtade i New York i 3 dagar. Då bodde vi på ett jättefint hotell i Brooklyn. Och vi fotade över den här Brooklyn Bridge. Och vi fotade i Central Park. Så att jag jobbade ju i typ 3 eller 4 dagar i sträck från 7 på morgonen till 21 på kvällen. Men jag fick ju ändå se lite mer då. Mm. Natur höll jag på att säga. Men Central Park, vi måste ju ta en promenad i Central Park.
Ja, men det måste vi verkligen göra. Jag tänkte att vi ska gå in på ett ganska härligt område, tycker jag. Som ändå har präglat stora delar av våra liv.
Ja.
Vi ska prata om alla våra jobb vi haft.
Ja.
Det är väl fantastiskt.
Det här blir väldigt intressant.
Ska jag börja?
Jättegärna.
Så att inte jag börjar, så att inte jag bara bollar över det till dig. Jag ska berätta om mitt jobb och sen på något vinkling så bollar jag över till dig direkt.
Men Alexander, vi gör så här. Du får börja. Jag vill höra, vad har du jobbat med genom tiderna? Kan du dra alla jobb som du har haft?
Jag kan dra alla mina jobb jag någonsin haft genom alla typer av olika tider. Jag kan säga så här. Jag började min kära karriär med att sälja jultidningar. Det var ett av de första jobben. Då knackade man dörr och sen sålde jag också bingolotter. Men jag har också varit korvförsäljare och sålt jättemycket salamikorvar.
Vänta lite nu. Är det någon föreningsuppgift? Typ att du var med i simföreningen då och sålde korv?
Ja, men det var typ, det finns ju så här salamikungen och sådana där.
Men ni skulle få in pengar till föreningen, eller var det ett jobb du gick till, salamikorven? Kungen? Nej, eller vadå?
Nej, men det var åt det hållet, föreningshållet.
Ja, typ som att säga, sälja majblommor liksom. Eller,
ja, fast man sålde salami, typ en halv meters salamikorva typ.
Ja, vissa säljer kokosbord och andra säljer salami.
Mm. Ja, och jag knackade dörr och sålde salamikorvar. Och jag hade inte ens en enda salamikorv, så jag sa bara till dem att det var en jättegod salamikorv. Den hade vitlökssmak och den kostar i vanliga fall typ 200 spänn. Men nu så kan man köpa en salamikorv för 145 kronor som du inte får smaka på eller titta på överhuvudtaget.
Okej. Okay. Och hur länge jobbar du med salamikorvarna?
Jag sålde sjukt mycket salamikorv. Jag sålde lika mycket som hela min klass sålde.
Ja, men det är ju bra.
Så det var svinbra. Men det har jag gjort. Jag har också jobbat på ÖB, alltså överskottsbolaget. Hållit på med majs och massa tonfiskburkar och ketchupflaskor och du vet, så här grisöron till hundar också packade vi upp och sånt. Mitt första riktiga jobb fickna. Så, massa. Ska vi prata på ett annat språk? Afikna, alltså, ha.
Nej.
Mitt första jobb fick jag på McDonald's. Och det var nämligen så att min kompis Daniel Hallén jobbar där, som jag faktiskt också har Pank Media med, så himla roligt. Men han jobbade där på McDonald's, han var en av deras bästa alltså hamburgerstekare. Så alla kallar han hamburgaren. Han var jätteduktig. Och då sökte jag jobb där, men jag var bara 14 år gammal. Men då skrev jag så här, för jag tänkte att de är så himla snåla på McDonald's och vill verkligen utnyttja barnarbete, att alla ska ha så lite pengar som möjligt. Och då kände jag att men nu måste jag hugga på en av de här punkterna. Så då skrev jag att jag jobbar för två, och då anställde de mig direkt, för de såg att de kunde tjäna pengar på den här 14-åringen. Så där jobbade jag något år. Sen så var det så att en kompis till mig, en annan kompis då, hade gått in dit. Jag hade 46 kronor och 55 öre på den tiden. Men jag, en kompis till mig hade fått 50 kronor i timmen. Höjt med alltså 3 kronor 45 öre.
Vände lite på McDonald's.
Ja, fått en löneförhöjning på 3 kronor 45 öre. Och då blev jag lite avis. Vilket gjorde att jag gick in till chefen. Det här var på Gudbroleden i Haninge. Gick in till chefen, knackade på och sa tjena. Hade liksom, var lite nervös, men hade kopplade på en liten högre stämma. Han bara tjena Alexander. Bara, hej. Det är nämligen som så här, att jag, då bad jag min första löneförhöjning. Jag skulle vilja ha löneförhöjning. Jag tycker att jag har jobbat här något år nu. Jag har gjort ett väldigt bra jobb. Jag skulle vilja ha lite mer. Och sa han, okej, vad tänker du då? Jag bara, jag skulle vilja ha höjning med 3 kronor och 45 öre. Till 50 kronor som min kompis Patrik också har fått. Han bara, nej tyvärr, det kommer inte på frågan. Det kommer inte ske. Och vet du vad jag sa då, Ida?
Nej.
Sa så här. Jag säger upp mig. Och vet du vad han sa då?
Nej. Okay.
Bra. Bra. För du har fått sparken ändå. Fy fan vad taskigt.
Men alltså det här med lön. Alltså, inom restaurangbranschen så finns det ju tydliga mallar. Som man följer efter ålder och typ om man, hur länge man har jobbat och så. Så kan man verkligen ens liksom förhandla upp lönen så där.
Ja, uppenbarligen. Min kompis.
Men var du dålig då eftersom du fick sparken?
Jag fick inte sparken, jag ser upp med.
Ja, men han ville ju sparka dig ändå.
Han sa så här, bra, för du hade fått sparken ändå. Så han, jag vet inte. Jag tycker att jag var ganska bra. Jag vet inte. Jag tycker att jag var ganska bra. Jag var stod där varje helg och stekte mina hamburgare och jobbade på kvällar.
Det blir
och
inte mycket fel hamburgare. Liksom. Nej,
men det är väl många som söker jobb. Och är det så att man inte anpassar sig för att jobba för 46 kronor i timmen, då är det bara tack och hej. Man
så
blir utbytt på 2 sekunder.
Pengar alltså. Jag tycker kanske var det mycket då. Nej.
Ja, men det blev ju ändå så här 40 000 i månaden sådär när man jobbar här.
Ja, eller hur? Verkligen.
Nej, men jag hoppar vidare i mina jobb.
Ja, gör det.
Jag jobbade där, jag jobbade på Gallerix. Alltså Gallerix, jag måste dra. Jag jobbade på Gallerix i Farsta. Alltså jag skulle vilja komma ihåg alla namnen på de som har anställt mig och gjort alla de här grejerna. Alltså. Men jag minns inte vad cheferna heter. Men i alla fall, jag jobbade på Gallerix i Farsta. Och vet du vad jag fick? Det var mitt andra jobb för McDonalds.
Mm.
Alltså det känns som att jag kommer från stenåldern. 37 kronor och 30 öre.
Men va?
37 kronor och 30 öre.
Alltså är det här ens lagligt? Jag fick ju med på mina jobb i Åmål. Som 12-åring.
Vi kommer till dem sen, dina jävla pizza-hustle-grejer som du håller på med. Alltså.
Nej, inga hustle-grejer.
Men där jobbade jag. Sen har jag faktiskt också... Alltså jag har indirekt... Jag jobbar som städerska, jag jobbar på byggmaterial, badvakt i Jordbro. Jag har indirekt också jobbat som strippa.
Men alltså,
om man har fått 500 kronor för att strippa på en möhippa, då har man ju jobbat som strippa, eller hur?
Ja, om du strippar så har du jobbat som strippa och fick betalt. Ja, det har du ju gjort.
Jag tror vi skulle få betalt, men jag tror inte jag fick det.
Sen. Okej, men vad då? Drog du av dig alla kläder?
Nej, vi körde till kallingar.
Varför körde ni inte hela vägen?
Men alltså,
vad är det för jävla meseri på en möhippa? Ha? Får du ju dra av dig skiten. Nej, jag skojar.
Nej, men det var ju så här. Att jag hade, den här storyn är rätt sjuk. Det var så att jag blev kontaktad av en kompis som ringde sig. Tjena, tjena, det är Maria här. Ja, men tjena, tjena. Ja, du, det är så att jag skulle vilja ha hjälp med en sak. Jag bara, okej, vadå? Nej, men det är så att jag skulle vilja att du strippar på en möhippa. Jag bara, okej. Nej, men det är alltså framför 200 personer i en restaurang. Vi sitter längst fram, nu ska gå upp på scenen och strippa. Jag bara, ja, nej, det får jag nog tacka nej till, men du vet, jag är ju ändå en affärsman. Så att om jag skulle gjort det här, hur mycket skulle jag fått betalt då? Vad pratar vi om liksom? Hon bara, nej men 500 spänn. Jag bara, 500 spänn? Jag ska så ställa mig upp, dra av mina kläder och stå och strippa. Så jag bara, nej aldrig, jag får tacka för det liksom.
Mm.
Men sen kände jag då att det här är någonting jag absolut inte vill göra. För allt jag äger och har. Alltså jag vill absolut inte göra det. Genom att jag kände den rädslan, då bestämde jag mig för att göra det. Så jag tränade alla olika danser. Jag vill ju också ta allt så seriöst som jag bara kan. Så jag åkte ner till en sexshop, köpte ett par leopardstring, så här vinterleopard.
Men vänta lite nu, var du själv strippad? Det var bara du?
Nej.
Nej, det var fler?
Ja, en till.
Ah, okay, vad bra.
Jag ringde ju in Roland.
Okej. Så du och din bästis körde.
Jag hörde om till Roland, min polare.
Det är jäkligt jobbigt att bara komma dit själv som strippa.
Ja. Vi åkte och köpte leopardstring. Vi stod och tränade hemma i hans 20 kvadratare framför en stol. Och det sjuka var att vi tränade även framför hans mamma sen. För han sa att vi ska träna framför hans mamma. Så det var nästan det värsta av allt. Vi åkte och tränade och stod och strippade framför hans mamma.
Nej men jag dör.
Ja, men den är så sjuk. Den historien är jättekonstig också. Ute i skogen åkte vi dit.
Men hur gick det?
Det gick superbra. Det kändes svinbra.
Ja.
Några andra jobb som jag har haft är att jag har jobbat som säljare. Genom mina år. Och sålt radioreklam.
Nu var det inte 7 år?
Jo. Ett gäng år.
Alltså det är väldigt många år.
Ja. Och där kan jag dra den sista jobbstoryn för min del. Det var nämligen så att jag satt i lumpen och var röjdykare. En av de hårdaste militära utbildningarna. Och så funderade på vad jag skulle göra efter. Och då bestämde jag mig för att jag ska söka alla jobb jag inte kan få. Alltså alla jobb jag inte kan få under en helg. Jag sökte jobb som vd på Telia. Jag sökte jobb som ekonomichef, it-chef och massa olika sådana jobb. Och jag fick ett svar. Och det var nämligen så att de ringde från en rekryteringsbyrå. Och sa att du kommer inte få det här vd-jobbet, men det kan komma något mer juniorjobb, så vi håller kontakten. Men jäkligt spännande att du vågade. Vi höll kontakten, en månad senare ringde de tillbaka efter jag ringt dem varje vecka. Och sa att imorgon ska du upp på Espres Radio som mediasäljare. Det är två stycken som fått sparken därifrån, gör det bästa du kan och släng på dig en kostym. Och det bästa jag kunde var det enda jag kunde göra, men jag hade ingen kostym. Vilket gjorde att jag tog mina 20 000 kronor jag hade fått i muckbidrag från lumpen. Åkte till Åhléns, köpte en sandkostym för 5 000 kronor. Sen vek jag in lapparna. Dagen efter gick jag på intervjun. Gick väldigt bra. Jag fick jobbet, så åkte jag lämna tillbaka kostymen.
Mm. Mycket bra.
Så det var en härlig. Sen så jobbade jag där i 7 år.
Och det gick jättebra för dig.
Gick svinbra.
Ja, du blev ju typ Sveriges bästa säljare.
Ja,
eller någonting. Ja. Sitt vad du sålde.
Då sålde jag hur mycket som helst.
Ja. Men gud vad härligt. Det ser man att vi, i alla fall du ser man nu, att du, det har ju inte bara liksom kommit hit du är idag genom tur eller bara utan att jobba hårt. Du har ju jobbat hårt, du börjar ju på McDonald's liksom. Och det tycker jag är en grej som många, när man jobbar just med det här jobbet, som, speciellt som jag som kvinna, jobbar och bloggar och instagrammar och youtubar. Många tar ju inte det på seriöst och många tror ju liksom att man har kommit dit man är på en räkmacka utan att veta hur det riktiga arbetslivet är. Men vänner, jag ska tala om för er att det vet jag absolut. Jag har nog haft fler jobb än, jag vet inte vad man kan räkna till. Eller vad säger du?
Du har haft hur många jobb som helst. Men så mycket olika jobb. Vad börjar din jobbkarriär?
Men alltså ska mitt första jobb, om du räknar jultidningar som jobb, så sålde jag jultidningar i flera år. Men det var ju en liten hobbygrej för mig där. Sen började jag jobba som städerska. Jag jobbade som städerska på vatten- och avloppsverket i Åmål. Det låter ju jäkligt nice. Städa ner bland avloppen där typ. Och på brandstationen. Så det jobbade jag lite extra som städerska på sommaren liksom. Mitt bästa jobb som jag någonsin haft, det var på pizzerian i Åmål, pizzeria Ceylan. Världens bästa arbetsgivare Gil i Åmål. Så där var jag, alltså jag kommer ihåg när jag fick det jobbet. För det var så här, jag och mina killkompisar satt på pizzeria Ceylan, för det var inne i pizzerian liksom. Sitter vi där och käkar pizza efter skolan och sen så kommer Gil då och ställer sig vid vårat bord och frågar: är det någon här som skulle vilja, ja men vi söker personal, är det någon här som skulle vilja jobba? Och alla mina killkompisar började typ bråka om det här jobbet, bara ja. Han bara: nej, jag tänkte mig en tjej. Och den grejen var ju att det var ju bara jag som var tjej i hela gänget. Så att han frågade indirekt mig om jag ville ha jobb där. Så jag tänkte, ja men frågar han så jag behöver pengar. Så att jag sa ja och jobbade där från att jag kanske, gud hur gammal kan jag varit? 14 eller 15 kanske. Så jag jobbade där mellan, jag var 15 år tills jag flyttade från Åmål när jag var 18. Och jag har typ jobbat någon gång på, hoppat in på kvällen, på natten om jag varit ute och festat sen efter 18 också. Bara för att hjälpa till. Så att där jobbar jag varje helg, varje sommar, ibland på luncher när jag hade tid och sådär, under många, många år. Sen jobbade jag väldigt mycket parallellt i Åmål. Eftersom att det där var ju inget heltidsjobb på pizzerian, så jobbade jag tror att jag jobbade heltid under 2 somrar i rad på campingen, där jag skötte hela restaurangen, försäljning av alla saker, glass och kakor och fika och allting.
Hade ni kokosbollar?
Ja, vi hade, alltså, tänkt i allt liksom på en camping.
Tog du själv ibland att du åt?
Skojar du eller? Jag tror jag gick upp 5 kilo tror jag på en sommar.
Så du petade i massa rin i
kokosbollar? Det regnade ju massa på hela sommaren. Så då käkade jag ju glass och godis istället.
Vad hade du för favoritglass då?
88 och sandwich.
88 är så god.
Ja.
Sandwich, men en dime, 14 kronor.
Nej, jag gillar inte.
Piggelinen, 4 kronor?
Nej, Twister i sådana
fall. Twister var bra.
Den gillade jag jättemycket. Mm. Men det var ju så att när man jobbar på restaurang, så vilket man vill eller inte, så får man ju avdrag för mat varje dag. Så jag gillade ju egentligen inte mat, men jag var ju tvungen att äta för att de drog ju typ, alltså på riktigt, 80-100 spänn om dagen. För att man skulle äta. Och det var ju typ pommes frites och Eldorados tonfisk eller någonting som serverades där. Så att jag fick ju käka upp min kvot på typ glass istället. Och det regnade väldigt mycket den sommaren. Och då åt jag väldigt, väldigt mycket glass. För då var det ju tråkigt, för att det regnade på en camping. Finns ju inte ett skit att göra. Men de dagarna när det var sol, då var det ju jäkligt stressigt ska jag säga det. I Åmål har man också så här festival. Gud vad heter den? Bluesfestivalen. Och då är det packat, alltså det är 4000 gäster på den här campingen som ska in och käka frukost hos mig. Så då är det hektiskt ska jag säga dig. Men jag skötte campingen, sen jobbade jag även förutom på campingen parallellt med pizzerian. Jag jobbade på café i Åmål och jag jobbade även i en klädbutik.
Men du Vargen, du är helt missat.
Vad?
Hur fan kan du missa? Det är shit.
Vad?
Du har ju missat att säga att du hade en egen pizza. Det är ju allas dröm. Alla vill ju ha en egen pizza.
Nej, men alltså...
När man går in på en pizzeria och ser sin egen pizza, det är ju allas dröm.
Min älskade chef då kom en överraskning. Då har han skapat en ny vegetarisk pizza, Idas special. Som blev väldigt, väldigt poppis. Och som fanns faktiskt, ja, men det var bara något år sedan han stängde ner pizzerian. Så den, jag vet inte ens, alltså, den har öppnat igen pizzerian. Så jag vet inte om Ida special finns kvar.
Det borde ju, det var en storsäljare.
Ja, det var det, men det var det. I promise you.
Och vegetariskt, vad var det den innehöll?
Jag kommer inte exakt, jag tror det var oliver, rödlök, kebabsås, sallad, gud, vad kan det med? Tomat. Med massa olika grönsaker, kebabsås och sen sallad. Jättegod. Eller vitlökssås var det, inte kebabsås. Ja, mycket god pizza. Så det här jobbar jag ju då parallellt. Så folk som, i Åmål är det ju liksom så här, det är ju väldigt litet. Så att samma människa kommer ju in på campingen som sen kommer in på pizzerian. Som sen kommer in på klädaffären och undrar vad i helvete jag håller på med. För att jag är överallt. Men sen flyttar jag ju till Stockholm. Mitt första jobb i Stockholm för att överleva. Jag var ju med i Floorfiller och då blev man ändå så här, man blev en offentlig person. Folk kände igen en på gatan. Och då som 18-åring och komma ut är helt punk. Vad ska jag göra? Vad ska jag leva på? Jag måste ju ha pengar.
För de som inte vet vad Floorfiller är, så kan du bara säga snabbt vad det är.
Ja, men Floorfiller var ett dansprogram på TV3.
Typ
som en dokusåpa.
Som So You Think You Can Dance, fast det svenska versionen.
Ja, som Idol fast med dans. Och att de filmade hela veckan också. Så att man blev ju väldigt känd liksom där. Alltså, typ som Paradise Hotel-deltagarna fast man gjorde något seriöst där inne. Ungefär så då.
Fast du filmades alltså under hela veckan.
Ja, alltså vi var ju inlåsta i en lokal i Hammarby Sjöstad i 4 månader.
Okay.
Utan mobil, utan tv, utan någonting. Vi skulle bara dansa.
Men fanns det så här mörkerkameror där också?
Ja, eller? Det var kameror överallt, förutom inne på toan, det var det bara ljud.
Men då har jag en fråga till dig.
Mm.
Har du haft sex på tv?
Mm...
Hur kan du tveka på ditt svar på det här
sättet? Jag kommer inte ihåg om jag hade sex där inne, jag tror det. Men de visar ju inte det, för det är ett familjeprogram.
Så det finns på film någonstans där du har sex
i TV? Alltså, nej, jag tror inte att jag kanske hade det där inne. Men det var ju andra som hade det, men det visades ju absolut inte. Det var inte ett sånt program. Alltså, de skulle ju aldrig visa det i Idol, till exempel. Nej. Men i alla fall, då var det ju så här, förstår du vad jobbigt, komma ut, var halvkändis liksom, eller alla kände igen en för att man hade varit 70 timmar på tvn, och på den tiden kollade folk på tvn, så att det var ju väl, man blev ju liksom en liten småkändis. Och så är man punk, man behöver pengar, vad ska man göra? Jag fick ju lite panik för att jag visste att jag var tvungen att bo kvar i Stockholm för att jag ville satsa på dansen. Vi hade våran dansgrupp som vi ville satsa på, men jag var ju tvungen att tjäna ihop till hyra och mat. Så jag tror att det första jobbet jag hade i Stockholm var på Max hamburgare vid Kungsträdgården där.
Grymt, det är jättebra ställe.
Men förstår du då, folk som kommer in bara, men där är ju du, vad gör du där bakom kassan?
Det måste vara sjukt.
Så att jag fick ju nästan lite panik, så att börjar man på typ McDonald's eller Max, då är ju liksom det jobbet man får, det är att stå i kassan, eller hur? Du fick ju inte vara bak och steka hamburgare
jo,
så mycket, eller?
Jag stekte bara hamburgare. Men
okej, du stekte
oss,
bara hamburgare, men så var det på Max
i alla fall. Hos oss var det så att de ville inte ha mig i kassan och fronta.
Jaha.
Deras... så det var, för oss var det så här att det var väldigt fint att få stå i kassan.
Ja, nej, här var det tvärtom. Det fina jobbet var att steka hamburgare, det var, för det var ju svårare liksom. Men jag verkligen bad om, kan jag få stå där bak och steka hamburgare och lägga in bröden och liksom vara nere i köket och skära sallad och grejer. Så det fick jag vara. Så där jobbade jag lite extra samtidigt som jag jobbade som danslärare. Sen, vad gjorde jag sen? Jo, sen tröttnade jag på det, så då vill jag gå vidare och kanske jobba, få en halvtidstjänst vill jag ha. Så då sökte jag ett säljjobb, telefonförsäljarjobb. Och då skulle jag sälja en tidning som hette Nordisk Infrastruktur. Och jag bara, Nordisk, vad fan är infrastruktur?
Fy fan vad tråkigt det där
lät. Förstår
alltså.
Du?
Och, vad är det för något? Vet du ens vad det är för någonting idag?
Ja, men nu vet jag att infrastruktur har att göra med vägar och allting sånt där. Men då, alltså på riktigt, jag jobbade där i ett halvår. Jag visste fortfarande inte vad infrastruktur var. Jag läste från ett jävla papper.
Och då sålde du en tidning som höll på med vägbyggen, eller?
Ja, typ.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Och vilka sålde du till?
Nej, men det är ju det här som var det sjuka. På den tiden, man hade ju ingen dator som telefonförsäljare. Man hade en vanlig telefon, stationär telefon. Papper framför sig som chefen hade skrivit ut till en på morgonen med typ 500 telefonnummer. Och jag fick då brunnsborrare. Alla Sveriges brunnsborrare.
Alla Sveriges brunnsborrare?
Jag skulle ju ringa under dagen då. Och jag visste inte ens vad brunnsborrare var. Men så hade jag en sån rolig säljchef. Alltså han var världens bästa, Gustav heter han. Och vi hade skitroligt tillsammans. Och han bara, låtsas att du är någon annan. Typ, låtsas att du heter typ Diana eller någonting. Och så ringer du och så spelar du en roll. Och så säger du det här. Så kommer det ju allting gå toppen. Och så gjorde jag ju det. Och så sålde jag ju på jättebra.
Men du, kan väl inte bara köra en liten flashback nu? Att jag heter Roffe, jag äger ett brunnsborrarföretag.
Men gud, jag kommer inte ihåg hur det här gick till.
Ja, men kör så bra du kan.
Men jag vet att jag hade ett manus, men jag kommer ju fasiken inte ihåg vad det var jag sa som var så speciellt. Jo.
Vi kör, vi väntar, spar på den.
Nej, men jag kommer inte exakt ihåg. Men jag vill inte skit i samtalet. Jag gjorde nämligen så att jag ringde upp och sen så namedroppade jag. Det var någon viktig person inom brunnsborrarna, förstår du? Som jag
typ
sa,
brunnsborrarkungen,
ja,
typ Leffe på brunnsborrarkungen.
Han prenumererar på den här tidningen och han rekommenderar verkligen den här tidningen.
Ett väldigt bra säljtips för er alla andra, alltså att man ska jobba med igenkänningsfaktor och någonting man kan relatera till. Det är superbra, har den här gjort, alla vi är flockdjur, så då är det mycket lättare att göra det. Det är samma sak med vad man än säljer och vad man än köper. Någon som har rekommenderat, någon nära vän, eller man kan säga att den här personen har köpt som man ser upp till, då vill man göra samma sak.
Och det fanns ju två avdelningar på den här, för det var ju fler tidningar som också såldes, men jag hamnade just i infrastrukturgruppen. Men på den här tidningsavdelningen var det ju två olika säljare. Det var ju vi som var de fula säljarna, skulle man kunna kalla det. Det är lite sämre säljarna som var telefonförsäljare och sålde själva tidningarna. Sen så var det ju uppdelat i två, så på andra sidan lägret, de man aldrig fick prata med, de sålde ju annonser i tidningarna.
Oj, oj, oj.
De var annonssäljare.
Fint ska det vara.
Där var det fint på andra sidan, men dit fick man inte gå.
Jordgubbar och...
Ja, nej, så att det var ju, jag satt ju där. Jag hade ju nya kollegor varje dag, för att folk fick ju sparken hela tiden. Alltså folk som jag kände kom in och ut och bara flög ut liksom efter två dagar. Sålde man inget och åkte man ut med en gång.
De var hårda på nordisk infrastruktur.
Nej, men alltså chefen, han gick runt där som en slav och bara, du ska ut. Alltså det var verkligen, så man hade ju magknip. Man vågade inte ens gå på toaletten, kan jag säga.
Det låter nästan lite för hårt.
Ja, men typ jag var nog där kanske i ett halvår nästan. Men då hade jag börjat få mycket mer dansjobb, vilket gjorde att jag var tvungen att typ sjukanmäla mig och lite sånt där ibland, för att jag ville ju ta dansjobben. Men till slut så gick jag in till chefen, nu bara, jag säger upp, men ja, hejdå. Och han blev ju lite ledsen faktiskt.
Ja.
För att det var ju ont om de här säljarna som ville sitta där och slava. Men i alla fall, det var en mycket bra skola, måste jag säga.
Ja, och jag tänkte så här, att vi går in på några av de tipsen som har gjort att vi har lyckats ända på de grejerna vi har gjort och kommit hit varje dag. Och jag kan gå igenom några nycklar när jag ser på allting. Det är att man har varit väldigt, väldigt orädd. Att från mitt perspektiv exempelvis, att jag sökte alla jobben jag inte kunde få. Jag vågade att göra det andra inte gör. Och sen bara nöta på, även om man får 50 nej. Jag tänkte på det här om dagen när det var någon som sa nej till mig igår på någonting. Då var jag så här, ett nej, ett närmare ett ja. Och att ha den inställningen till allt hela tiden och inte att vänta på att möjligheterna ska dyka upp framför en i soffan. Att man tar möjligheterna själv och bestämmer själv hur ens liv ska vara än att vänta på att något ska ske.
Mm.
Så att det är en nyckel som har varit på mina grejer och många framgångsrika dig också. Att man bestämmer sitt liv och skapar sitt liv istället för att hoppas på någonting. Man är en doer, man är en genomförare. Och sen så bara nöter man på hela tiden, trägen kommer alltid att vinna.
Ja, man kan ju inte sitta hemma i soffan och vänta på att drömjobbet kommer. Så fungerar det liksom inte.
Och sen är det någonting som väldigt många är fel. Det är att man tänker så här, nu ska jag söka jobb. Och sen skriver man ihop en CV. Och så börjar man mejla ut. Problemet med det är att den här man mejlar till har fått kanske 50 CVs samma dag. Och den senaste veckan kanske har fått 200-300 sökande på kanske en enda tjänst. Och då sitter man hemma, man blir inte kontaktad. Det jag gjorde, det var att jag gick till de ställena jag ville ha jobb på.
Mm.
Och hade min CV i handen så här, bland annat när jag fick jobb på Intersport. Det var ju det var jättesvårt att få jobb på Intersport. Det var ett jättefint jobb då. Och jag jobbade som sagt som städare och McDonalds och jobbade på nyöppnade Intersport. Det var hett liksom. Och jag gick dit, hade min CV utskriven. Gick in och sa, tjena, jag ska ju prata med den som ansvarar här. Och då var det en kille som kom fram. Ja, det är jag som driver det här stället. Jag bara, hej, jag tänkte bara kolla att om det är så att ni söker någon typ av jobb så är jag superintresserad. Jag bor här i närheten och skulle tycka det var jättekul att jobba för dig. Han bara, superbra, tack för CV:n. Och sen gick jag ut. Men jag gjorde så på jättemånga ställen.
Mm.
Några veckor senare fick jag ett samtal och jag trodde inte det var sant. Det var han som ansvarade för hela Intersport där i Haninge. Och sa, tjena, du, tänkte kolla om du vill komma in och provjobba. Och jag bara, absolut. Från att jag hade 36 kronor i timmen, 36,30, så var det dubbel OB på helgen och hade kanske 80, så jag tjänade 160 spänn i timmen.
Mm.
Alltså där, som så 15-åring. Bra. Ja, det var helt fantastiskt. Det var helt magiskt. Men då är det att man vågar göra som de andra inte gör. De flesta mejlade ju bara någon. Han fick säkert in 50 CV som de andra folk som mejlar in, söker eller... Men jag gick in och ville prata med honom direkt.
Mm.
Och gjorde ett bra intryck och han tog in mig. Sen jobbade jag i typ 3 år.
Det kan jag också säga. Vi har ju sökt personal till Veloteket flera gånger. Och då får man så här 100 CV som folk bara mejlar in. Det blir så himla opersonligt. Man vet ju inte vad man ska gå på. För det är klart som fan att det är bara så bra saker om de där CV:na. Så var det någon som har mejlat in video-CV. Och det var ju magiskt liksom. För då fick man helt plötsligt en bild. Liksom. Någon gjorde något annorlunda. Och fick jobbet.
Hur bra som helst.
Men du, jag är ju inte färdig med alla mina jobb. Ska jag, alltså jag, sen pluggade jag på Balettakademin. Och under, jag drar detta fort nu hörni.
Dra fort.
Jag drar det fort. Under tiden på Balettakademin, då jobbade jag på ICA extra på helger och kvällar och sånt. Sen jobbade jag även som danslärare. Och jag jobbade ju som artist också. Jag var ju medlem i popgruppen Sunblock. Det är knappt någon som vet om det
här. Ja, men kör den där kända låten.
Baywatch-låten.
Ah.
Baby, baby.
Baby, baby. What do we can't go together?
Exakt. Och vi, alltså grejen är såhär, innan Skam kom, jag visste exakt hur det är att vara russe och ta studenten och sånt i Norge. För att vi hade ju nämligen en russelåt i Norge som var såhär superkänt. Så att varje vår turnerade vi runt i Norge på alla russefester. Det är så coolt att se Skam sen med alla dessa russedräkter och bussar och allting. När man liksom själv har varit delaktig i det hela.
Alltså jag vet inte om jag missar någonting, men bara det där russe.
Men du har inte ens sett Skam. Så vi, alla andra som lyssnar på den här podden har förmodligen sett Skam. Så att du kan ju bara vara lite efter där borta.
Men russe, det är typ att man...
Russe,
ja. Men vad är det för något?
Det är studenter. Sådana som ska gå i trean, gymnasiet.
Men man firar väl typ en månad i Norge eller något?
Månad, man firar fan ett halvår typ.
Okej.
Okay. Flera månader i alla fall. Ja, och så det är det jag har jobbat. Sen har jag jobbat som dansare. Ja, och sen så PT. Och sen så nu är jag här som jag är idag. Som ni alla vet som lyssnar på den här podden så var ju jag... väldigt, väldigt sjuk förra veckan.
Alltså du var typ dödssjuk. Alltså jag tyckte så himla synd om dig alltså.
Ja, det var ju, det började ju när jag var nere i Åmål över påsk, för min pappa hade ju influensan. Och då först så började det här psykiska, för att jag fick reda på liksom att aj, 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 det är inte bra att få influensan när man är gravid. Och tydligen skulle man ha vaccinerat sig och allting, men det hade inte jag fått någon information om. Antagligen för att det kanske inte är just influensatider nu, jag vet inte. Men i alla fall så hade pappa influensan. Och jag fick influensan och jag blev ju skitorolig. Hade det bara varit jag så hade jag ju inte brytt mig. Men nu så är ju jag gravid. Så att jag blev ju livrädd att någonting skulle hända lilla Mini in i magen. Och det var ju påsk så allting var ju stängt. Så jag kunde inte åka någonstans liksom. Och ja, jag var ute i mamma och pappas stuga. Så jag bara, nej, jag måste ringa världens bästa Kry, eller kontakta Kry via appen. Och jag gjorde det, och det var det bästa. Alltså det var en bra upplevelse, kan jag säga.
Ja, och Kry också sponsor till våran podd.
Världens bästa. Jag är helt kär i Kry efter den här upplevelsen, ja, kan jag säga.
Det var ju så att du blev ju jättesjuk. Du ringde mig där, för jag var ju kvar i Stockholm. Och sen berättade jag också att din pappa hade jättedåligt samvete.
Ja, men gud, det var ju inte pappas fel, stackaren. Han fick ju jättedåligt, för han såg ju hur dåligt jag började må. Inte så här sjukdomsmässigt, utan mera det psykiska. Att jag blev så sjukt orolig för lilla bebisen. Och att jag bara, hur har jag kunnat göra det här mot bebisen? Och pappa bara, men förlåt, det var inte meningen. Men det var ju absolut inte pappas fel.
Ja, men du använder då appen Kry, som du också kan ladda ner på App Store eller Google Play. Men vad hände sen?
Men då bokade jag tid med en läkare där inne i appen, som sedan ringde upp mig. Och vi hade videosamtal, och han lugnade verkligen ner mig. Han bara, nej, det är ingen fara. Blir du liksom, har du feber över 41 grader, så ja, men då kanske du får åka in till något sjukhus, och om du vill liksom få... jag kommer inte ihåg vad det var för tablett, men någon slags tablett liksom. Men får du inte sådana grova symptom, så är det ingen fara, bebisen ligger skyddad. Så efter det samtalet var jag såhär, åh gud vad härligt, nu kan jag slappna av. Jag kommer bli sjuk, men då gör det ingenting.
Härligt ju, ja. Det är verkligen en jättesmart app, Kry. Alltså att det är så långa väntetider idag. Och det här är jättekorta väntetider, och det är superlånga öppettider. Det är alltså 06-24 alla dagar i veckan.
Fantastiskt. Grymt. Alltså. Tack snälla Kry.
Stort tack Kry.
Alltså vi har ju fått in så sjukt mycket frågor. Och vi har ju en fråga här nu som är... hör till det här ämnet som vi tänkte ta.
Ja, men det har kommit in supermånga frågor, och som sagt, jätteroligt med såna här långa och fina frågor. Har ni några fler frågor ni undrar, exakt vad som helst, vi svarar på det på det bästa sättet vi kan för att försöka hjälpa er. Då är det bara mejla Ida.
Jag tar det mejladressen här. idavarg@idavarg.se.
idavarg@idavarg.se, så kommer man till Ida Varg. Och då tar vi med dem. Jag läser första frågan. Hur vågar man ta steget och bryta loss från ett tryggt jobb? Vad fick er att välja att starta eget? Var det att ni kände att ni hade byggt upp ett bra kontaktnät så att ni kunde känna er någorlunda trygga i det? Kände ni att ni hade så mycket arbetserfarenhet att ni förmodligen kunde klara er på det? Jag är 26 år, har varit på arbetsmarknaden 3 år. Det jag tvivlar på är att jag inte har tillräckligt med kontakter. Min plan är att frilansa som kreativ konsult. Hjälpa mest mindre företag med deras digitala profil, med social medier, influencers, och kan även vara en bra copywriting.
Ja, vi båda har ju brutit oss loss från ett väldigt tryggt jobb med en trygg inkomst till att starta eget. För mig var det ingen big deal överhuvudtaget. Jag vet att jag alltid klarar mig. Och det här var ingen big deal för mig överhuvudtaget, eftersom att jag innan jag fick det trygga jobbet hade jobbat som egen företagare redan. Så att jag visste hur det var, och jag visste att jag gillade det, och jag visste att det alltid löser sig. Så för mig att hoppa från jobbet var inte så svårt. Jag upplever nästan att det var ett större steg för dig.
Ja, det var ett större steg för mig. För jag kom in där på mitt första jobb då som 20-åring. Jag jobbade där, det gick väldigt bra. Jag bodde ju då i en flyktingförläggning i Brandbergen som de hade byggt om. Så att jag bodde så här, nu måste gammal träbarack. Och sen kom jag in till stan, jag fick mitt första jobb, köpte min kostym, började tjäna pengar. Något år senare, när jag var 21 år, så tjänade jag 2 miljoner kronor på ett år, vilket var helt otroligt. Jag gjorde ett jäkligt bra jobb och jobbade stenhårt.
Du tjänade så mycket pengar på det där jobbet, så att det var ju helt sinnessjukt.
Jo, men alltså min rekordlön. Den var alltså, en gång fick jag hem min lönespes. 312 000 kronor brutto före skatt. Jag kanske fick ut så här 150 000.
Ja, men nu får du ju säga här, att det var på en månad. Det var inte ett år.
Nej,
det precis, var på det en var på månad.
Och det var... och jag var kanske 22 år.
Ja, det är ju helt sinnessjukt.
Ja, men det är ju helt brutalt. Det är ju helt galet. Och det gjorde jag att jag flyttade sen till stan och alla de här bitarna från det här. Alltså jag kunde lägga ett äpple i min lägenhet. Och då rullade den igenom hela, för att hela var sne. Hela marken
den lutade.
Den lutade.
Okay.
Så det rullade igenom hela. Sen när jag öppnade en dörr, då bara dum. Dum. I alla fall, men där jobbade jag i 7 år. Vilket gör att jag fostrades ju där. Hela min vuxna... mitt vuxna arbete var ju på SBS radio. Ja. Och då, det var otroligt tufft att se upp med.
Ja, men vi hade ju en egen liten kultur där inne. En egen liten värld nästan.
Verkligen. Och en egen familj känns det som. Så att, men någonstans efter 4 år kände jag att jag utvecklas inte här längre. Och efter 7 år, då gjorde jag, alltså jag gjorde exakt samma sak när jag kom in i första dagen som sista dagen. Jag åkte ut mina PowerPoint-presentationer, ringde, tjena, heter Alexander, jag undrar om ni skulle köpa radioreklam. Så fick jag liksom 40 nej och sen till slut fick jag till ett möte, åkte ut på det, presenterade radier och så köpte de radioreklam. Men sen var det att jag startade ett av mina första bolag då, Mobilio, som jag sen sålde ett chips och fick med dem som delägare i. Men det absolut bästa jag har gjort är att köra eget. Mm. Jag gick ner jättemycket i lön, men att kunna styra över sin egen tid, och jag kan säga så här, jag jobbar hårdare idag och mer timmar än jag gjorde när jag jobbade på SBS radio.
Ja, men du utvecklades ju inte längre där. Du kunde det som ett rinnande vatten, det där med att sälja. Det var ju samma sak varje dag i 7 år. Det var ju liksom så här, för att du skulle kunna utvecklas både som inom jobbet och som person, så var ju du nästan tvungen att hoppa av det jobbet. Och så tycker jag att det är för många.
Du, jag hörde en jätteintressant undersökning som jag för övrigt skriver om i framgångsboken. Men det är så här, alltså att 75% av alla är omotiverade på sina jobb.
Ja, men det blir ju så.
10% av alla är så omotiverade att man förstör för sin arbetsgivare. Så förstår att 85% totalt sett vill inte vara där de är idag. De trivs inte med sitt jobb, de vill vara någon annanstans. De kanske har gjort någonting för att föräldrarna har legat på att man ska välja, för att kompisarna har valt, eller man har hamnat på någonting som inte går i linje med sina egna mål och drömmar, vilket är jättetråkigt.
Mm.
Och jag tror så här, att alla kan passa in på olika ställen. Alltså det behöver inte vara så. De är inga, 85% är inte onda människor. Det är bara att man har inte gått den väg man verkligen vill. Man kanske har lyssnat för mycket på andra och inte gjort det som man själv vill.
Ja, och sen så är vissa passar ju att köra eget. Vissa passar att vara anställda jättebra. Men även om man är anställd så tycker jag att det måste ske förändring för att den här personen inte ska bli för lat, för trygg. Alltså jag vet ju själv hur det blev när jag fick ett vanligt jobb då som säljare på Allmedia. Att efter 1 år så kände jag, okej, men nu kan jag det här. Nu kan vi ge mig lite nya utmaningar. Kan jag få sälja något nytt? Alltså, det behöver inte vara så här att jag behöver få en ny tjänst. Men det kanske är så här, okej, nu har du bara sålt print i 1 år. Nu ska du börja sälja lite digitalt. Och då får jag en ny sporre, en ny glöd. Och har man då jobbat i 7, 8, 9 år, då man måste ju hela tiden få nya uppgifter. Eller byta jobb, säger jag.
Ja, som
för att utvecklas själv.
Ja, som arbetsgivare så måste man verkligen tänka på att de anställda ska få nya uppgifter, och att det absolut viktigaste är inte lönen. Det viktigaste är att man utvecklas. Det finns också undersökningar på det som visar att ofta så tror man att det är lönen det handlar om. Att man går någon gång och ber om löneförhöjningar. Man tänker, jag tjänar för lite.
Mm.
Men sen har de också undersökningar visat att nej, men lönen, det är på plats 6. Det första är att man vill utveckla sina uppgifter. Och sen ska man göra någonting meningsfullt. Det är ens närmsta chef, det är ens kollegor. Men det man ofta tror, det är att lönen är nummer ett. Vilket gör att man går och trycker på den. Och sen efter 2 månader så bara, vadå? Det är ingen skillnad ändå. Jag får lite högre lön, men jag trivs inte med det här. Nej. Det är inte roligt. Och vad nu, är det då...
Nu går vi tillbaka till frågan.
Och vad är det då man ska göra? Jo, för att hitta det man vill göra så ska man göra någonting man har stor passion för. Man känner att man skulle kunna jobba med det här utan att få betalt. Det är en ganska bra riktlinje. Och att man känner själv att det här är någonting jag vill göra och jag gör det för min skull och inte för någon annans skull.
Fast nu är det ju inte det hon frågar. Hon vet ju vad hon vill göra, hon som frågar. Hon, ja, har, ju, hon har ju en klar plan.
Ja, fast det här är generellt. Vi pratar om de här
nu
grejerna.
Nu pratar du om något annat, ja.
Nej, men jag pratar om det är ändå liknande grejer. För att det är så många som sitter och inte riktigt vet vad de vill. Vi pratar om att det är till och med 85% som är på fel arbetsplats.
Ja, det, så att, det stämmer.
Så därav så gick jag in på de bitarna hur man ska försöka hitta det man vill göra.
Ja, men nu svarar jag på hennes fråga. Hur vågar man ta steget att bryta sig loss? För hon har antagligen ett tryggt jobb. Hon har en affärsplan här, vad hon vill göra. Hon vill jobba, hjälpa till med social media och så. Hur vågar hon liksom lämna tryggheten för att börja satsa på sitt eget? Och jag skulle nog säga att det är bara att köra. Alltså det är bara att hoppa och köra. Hon har en plan. Och man måste ju ge hjärnet. Man skulle kunna, jag vet inte hur långt hon har kommit, men börja småjobba lite med sitt eget företag under tiden man har det där tryggheten fortfarande. Börja starta upp, börja skaffa lite kontakter. Och sen när man liksom känner att man har börjat få rullning på det, man kanske har fått in sina första fakturor från första kunden och sådär, då kan man hoppa av sitt jobb. För det är väl antagligen 3 månaders uppsägningstid också, så då kan man fortsätta jobba med sitt eget företag. Och sen så när man väl har 100% så kan man säkert lägga den tiden och ha de kontakterna. Jag tycker inte man ska sitta och vänta på att har jag tillräckligt mycket kontakter? Eller vad tycker du?
Jag tycker samma sak. Jag tycker så här att man ska se möjligheten att har du ett jobb och du får betalt för det. Du får en sån heltidsbetalning. Du är en perfekt finansiär för att du ska kunna göra det du verkligen vill. Låt jobbet finansiera din nya affärsidé. Och det, och det menar jag med att du kan jobba, alltså inte på jobbtid. Du kan göra några grejer på jobbtid så här, men det finns ju så mycket tid utöver jobbtid. Att om du jobbar där 9-5, nej, men då har du 2-3 timmar på morgonen. Du skulle kunna göra grejer. Du har helger, du har kvällar, vilket gör att du kan bygga upp. Du kan nästan jobba heltid till på den här andra affärsidén om du verkligen brinner och tycker den är superkul. Och som du sa så tycker jag också att få in sina första kunder, se till att det, så här, vad är det som krävs för att jag ska hamna på den här mininivån, eller gör så mycket du bara kan så att arbetsgivaren kan finansiera upp din nuvarande verksamhet.
Ja.
Du kanske ska göra det med någon till också som kan jobba på, som ni jobbar på dubbla fronter. Men som sagt, låt bygg så mycket som möjligt du bara kan under tiden du jobbar.
Precis, och ett bra tips också att kanske spara ihop lite pengar till en buffert så att man ändå känner sig trygg om man inte får in inkomst de 3 första månaderna, att man ändå har det liksom.
Det man också kan tänka, det där är jättebra så här, typet som Linnea Claesson, så här, fuck off money, där man bara har sparat som buffert. Och det brukar bra, typ 100 000 är ganska bra. Mm. Det är en ganska bra summa att alltid ha 100 000 på kontot. Så att då kan man klara sig ett bra tag.
Ja, och jag menar skiter det sig med företaget, då är det ju bara att söka ett nytt jobb.
Alltså det är inte svårare än så.
Nej, man behöver inte se det så himla allvarligt.
Och tyvärr gör man ju ofta det, men
vet,
det är inte det.
Död liksom, men det, nej, det är inte det. Oftast löser det sig. För när man väl ger 100% i sitt bolag, då kommer det också snurra på.
Ja, verkligen.
Mm. Men så våra bästa tips här, det är att för det första komma på en idé och någonting som man verkligen brinner för. Samla ihop en buffert, skulle vi säga. Och var inte rädd för att allting löser sig. Man kan alltid gå tillbaka, söka jobb, ett tryggt jobb igen om det skulle skita sig. Så det var våra, det var lite business-snack här idag.
Ja, det blir det. Och sen också att,
och det känns som att vi skulle kunna prata hur mycket som helst om det här. Alltså har ni frågor så skicka in frågor, så kan vi ta ett separat avsnitt just om liksom business och sånt.
Ja, men gör det. Vi har ju startat flera olika bolag, jag och Ida. Vi har också tagit in kapital, vi har gjort mycket med marknadsföring, allt ifrån suttit i styrelser och gjort allt möjligt. Så vi har faktiskt väldigt mycket kompetens i det här. Så att skicka frågor om business, det är skitspännande, till
idavarg@idavarg.se. Och nu så ska vi iväg på ett businessmöte här. Så jag börjar bli lite så här, vi måste avsluta podden, fast vi hade tre frågor till som vi skulle svara på egentligen.
Vi kan köra en fråga till alla.
Okej, sista frågan här, och det är, den tar vi bara för att jag får den konstant varje dag, och det är hur man får tag på min naturläkare Leif. Vart är Leif? Och jag säger bara som så att Leif är väldigt, väldigt busy. Han tar inte emot nya kunder egentligen, men hans hemsida heter Medibalans. Så gå in Medibalans. Så gå in och mejla Leif där och se om han har tid. Osäker på om han har det. Men han kanske har tips på någon annan naturläkare som ni kan kontakta. Ja, det var det.
Det var det.
Det var allt för idag. Nu ska vi kila iväg på möte.
Jajamän, men du, stort tack för att ni lyssnade. Och glöm inte att rata oss. 5 stjärnor, karma, gör man bra grejer, händer bra saker.
Precis, precis. Då blir vi superglada.
Det hade varit superbra.
Ha en fantastisk vecka, så hörs vi igen nästa söndag.
Det gör vi, ha det bäst.
Ja, puss och kram. Sånt är livet, sånt är livet. Så mycket falskhet på det här. Det man förlorar, vinner en annan. Så håll i vänner, som du har kär.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.